Välkomna till ett nytt avsnitt av Klocksnack, avsnitt nummer 8. Idag ska vi prata lite grann om vårt shout.
Idag har vi fotografen Johan Anfeldt som har fotat en del för vårt shout, en del omslagen, kommer berätta lite mer om det. Och han är även ett rätt gediget klockintresse, vi kommer föra lite historier från honom. Vi kommer även med Olof Larsson på det hörnet också.
Mr. Two Watch.
Precis. Då kör vi igång. Nu ska vi välkomna dagens gäst. Välkommen Johan Anfeldt.
Tack så mycket.
Vi skulle kanske köra en liten presentation av Johan också, inte bara hans namn. Johan, du kan väl berätta lite grann vem du är och kanske inte varför, men...
Jag är fotograf, jobbar med reklam i största allmänhet. Älskar att göra egna grejer, som att själv plåta det jag gillar, så att säga. Och då kan det bli princip vad som helst. Jag försöker inte tvingas ner i något fack, utan jag älskar att plåta egentligen allt möjligt. Jag är nog mest känd som en fotograf som jobbar med produkter. Och både människor och produkter gör jag dagligen i princip. Och jag älskar ju plåta saker och ting som är vackra. Så väldesignade prylar är ganska enkelt att fotografera, för de är redan gjorda. Jag behöver inte tillföra så jättemycket mer än jäkligt bra ljus. Helst en schysst bakgrund. Kanske människor med. Behöver inte vara det, men det tillför, tycker jag, att få in mänskliga saker i sammanhang. Jag försöker alltid hitta en storytelling. Nu är det ett uttjatat uttryck, men det är alltid roligt att hitta en kombination där man kan se rätt mycket om en produkt genom att bara titta på en enda bild. Och du ser i själva momentet, i bakgrunden, i händelsen i bilden.
Det är storytelling är någonting vi har varit inne på i podden en del tidigare, och det är någonting som är väldigt viktigt just i klockbranschen, just den aspekten. Men du har ju lite över ett klockintresse också, minst sagt. Och du har ju hjälpt oss väldigt mycket och gjort en hel del plåtningar på just klockor.
Mm. Huvudskälet till att du är här, Johan, är ju att vi ska prata lite grann om just Watch Out-tidningen. Där du har plåtat, om inte allt, så åtminstone det mesta.
Mm. Jag vet, jag har inte hunnit titta i den. Den är ju jätteny. Ja. Jag såg den på bordet här uppe och den doftar ju precis så där härligt som den ska göra, nytryckt. Man får ju fjärilar i magen. Men jag tyckte framsidan såg helt okej ut. Jättefin.
Men även historiskt så har du ju plåtat på Watch Out-tidningen. Berätta gärna lite om det.
Ja, de första omslagen är ju de roligaste, tycker jag. För att där var ju... framförallt en härlig människa, Olof Larsson, han var ju med och la sig i hur vi skulle göra. Han hade idéerna. Och sen så var jag ju tvungen helt enkelt att försöka få ordning på själva strukturen i idéerna. Det var galna idéer, jätteroliga idéer. Jag tycker vi lyckades där. Vara mer eller mindre... obscena.
Vad var det som var galet och obscent?
Nej, men det var framförallt, Olof ville ju att det skulle få observationsvärde. Det var väldigt viktigt. Klockvärlden är ganska konservativ.
Ja, minst sagt.
Minst sagt. Mm. Schweizarna har ju jättesvårt med att se någonting annat än adlighet, stolthet. Det ska kännas modernt, men det får inte tas uttryck av sexism till exempel. Vilket både jag och Olof tyckte var ganska roligt att försöka hitta en närhet till. Det kan vara farligt, men jag kan påstå att jag har ganska hög moral där. Så jag vill inte gå för långt. Och det har Olof också, i och för sig.
Mm. Men det finns väl lite grann, jag tänker faktiskt på Breitling.
Ja,
och samarbetet med... Vad heter den tidningen? Jag skulle aldrig kunna erkänna att jag vet vad den tidningen heter. Jag läser här att det heter Penthouse.
Ah, okej.
Okay. Finns det ett samarbete just nu mellan Breitling och Penthouse?
Ja, det är jag inte medveten om själv. Men jag har ju sett, och det har ju varit lite diskussion också på forumet om just deras reklamkampanjer. Och det finns ju lite delade meningar om det är rätt eller fel egentligen.
Ja, det kanske var Johan Olof som banade vägen för
det. Ja, absolut. Det kanske. Det är inte helt roligt.
Förlåt, det var en avstickare. Men, Johan, fortsätt gärna.
Men vi hade ju för avsikt att verkligen få upp den tidningen på, snabbt upp på näthinnan på många människor. Och jag tycker vi lyckades med det. Både innehållsmässigt, så jag vet inte vilka han jobbar med då, men jag tycker innehållet i tidningen var väldigt bra. Det är mycket reklam, men den är väldigt vacker. Alltså alla klockmärken i Schweiz har ju en alltså hög svansföring. Både när det gäller att designa sina egna klockor och visa vad varumärkena står för. Och jag tycker de har nischat sig helt extremt bra. Att de har hittat den rollen i alla varumärken har ett eget tänk.
Men sen blir det väl alltid just inom klockbranschen eller klocksfären, även utifrån nördperspektivet som kanske jag vill gå här mer, så tycker jag i alla fall att det är en materialsport på något vis. Det är en hobby som bygger på att man köper saker och att man, det är konsumtionsinriktat. Så att det känns ju inte onaturligt att det är mycket reklam. Även i en tidning som kanske liksom är... Alltså det blir ju intressant även för entusiaster, även om det är mycket reklam. Och mycket,
absolut, ja.
Det håller jag också med om. Det är ju väldigt vacker reklam.
Ja, precis.
För att de är ju vackra. Designen är ju både ibland väldigt timid och fin och vackra bilder. Och sen kan det vara obskyra grejer också. Men det är aldrig någonting som jag känner är dåligt.
Ja. Vilka klockor gäller du själv?
Det är ett favoritvarumärke som har verkligen, vad ska jag säga, det har jag följt i väldigt, väldigt många år. Men det är IWC. Jag har själv träffat Kurt Klaus, två gånger. Han är chefsingenjör i Schaffhausen. Jag har porträtterat honom. Han är en underbar personlighet. Väldigt försiktig, ödmjuk, fantastisk människa. Sen har jag ju fått jobba med IWC. Framförallt Deep 2 som jag gjorde. En ganska stor plåtning under vattnet. Vi var och dök under is.
Det är coolt. Berätta.
Det var John Jacobse på marknadsavdelningen nere i Schaffhausen. Han ringde mig. Jag var på väg till London med familjen. Så såg jag på Arlanda och kunde ta samtalet riktigt. Jag får ringa tillbaka. Så här. Men du, titta på din mail om du kan när du kommer till London. Ja, då gjorde jag det. Då fanns det en ritning han hade skickat på Deep 2. Fanns ingen klocka. Han sa, Johan, har du möjlighet att hjälpa oss med den här fotograferingen? Vi vill göra den med dig. Ja, klockan finns ännu inte. Så det här är bara för dina ögon. Och du får inte visa det för någon annan. Och då hade jag tittat på en Jaeger LeCoultre-modell som var med mekanisk djupmätare. Den hade kommit året innan, tror jag. Var helt fantastisk. Men då tänkte jag, jag tittade på den här ritningen han hade skickat och det var ju precis det som egentligen Jaeger hade gjort med en mekanisk djupmätare. Och jag tänkte, alltså den här var ännu coolare, kändes det som. För att Jaeger lyckades inte riktigt med designen. Den var cool men inte sådär klockren för en dykare. Jag tror att hela min Londonresa med familjen, den försvann i bara samtal med John Jacobse och med IWC. Jag var helt lyrisk. Jag var så matt efter alla dessa samtal. Jag var så full av glädje. För jag visste exakt vad jag skulle göra för att göra det här till en otroligt cool kampanj för dem. Så vi dök i norra Norge och utanför i Stockholms skärgård på vrak. Och gjorde extremt coola bilder, måste jag säga.
Mm. Det kanske är svårt att göra dykarklockor som är mekaniska som kan konkurrera med diktatorerna man har på armen. Och så.
Ja, men absolut.
Precis, de har ju tappat lite funktionen på det sättet som de hade under 50, 60, 70-talet.
Fast jag läste ganska nyligen om en kille som dök som berättade att han var jätteglad att han hade haft sin Rolex Sabbe på sig när han dök. Man brukar ha den som backup om diktatorn pajar upp.
Ja,
så kan han alltid ha koll på tiden.
Precis, det låter ju inte så dumt. Ja.
Så det kanske är smart.
Men vad är det för annat förutom IWC som du gillar när det kommer till klockor?
Ja, det är Panerai. Mm. Panerai har jag också följt. De har jag tyvärr inte kunnat hjälpa än. Jag hoppas på det någon gång. Men Panerai, jag har ju en fantastisk design. Och nu när de har börjat göra egna urverk så är det också väldigt kul. Mm. Sen så tror jag inte det var så mycket fel på den. Jag tror det var eturverk de hade i sina klockor.
Men, nej, alltså, det är inget fel på dem överhuvudtaget konstruktionsmässigt. Men det är väl mer att det är alltid kul när klockor kan vara liksom 100% utom att tillverka det. Men det är mycket dykarklockor.
Mm.
Men visst är det så att du dyker?
No, jag dök.
Ja, du dök, okej. Okay.
Ja, jag dyker inte. Jag dyker när jag får tillfälle om man är i några lite varmare länder. Jag tycker om att dyka. Men jag var med om en bilolycka 2005 som gör att jag har begränsad lungkapacitet.
Okay.
Så att jag försöker göra det så enkelt som möjligt. Jag tror Luminon man tänker på, Luminon Marinan där som är väldigt dykig.
Ja, men precis. Det är väl den som man först och främst tänker på när det gäller Panerai generellt sett.
Men en häftig klocka där är IWC:s Ocean 2000.
Mm. Ja, verkligen.
Den designades av Ferdinand Porsche. Jag tror han designade den till med 8. Nu ska vi se, för 78 eller 87. Men att det är en sån yberklocka. För att de har ju verkligen tänkt på sveriska mått, hur den ska tåla tryck och glas och allting.
När du dyker du med dina klockor?
Eller? Det gör jag, absolut.
Litar du på dem när du dyker?
Förresten? Ja, det gör jag, absolut.
Vad litar du mest på? Dykdatorn eller? Vad gissar du att du har en sån?
Jo, det har du helt rätt i. Det där är ganska... det är lättast att dyka med dykdator. Då man dyker med... Man har ju olika gasblandningar idag. Och du kan exakt få uppdateringen på dykdatorn. Det kan du inte få på klockan. Det är nu när man dyker med olika gasblandningar. Klockan har väl inte riktigt den funktionen med att den har en säkerhet. Den är härlig att titta på under vattnet. Oj vad den lyser, speciellt i Deep 2. Den är ju sjuk. Alltså det är nästan som att bli blandad. Och det är lite nytt för mig när jag dyker med den. Jag använder egentligen bara den idag när jag dyker. Dyker man i Sverige där, som är väldigt, väldigt mörkt, då måste man ha en klocka som lyser. Och det gör jag i Deep 2. Mm. Eller Deep 3 också antar jag. Ännu mer kanske.
Jag vill höra mer om plåtningar. Jag vill höra mer.
Okej.
Okay. Ja. Det jag har fått höra när jag har varit fotografer och så inne i butiken och folk som jobbar just med olika magasin och sånt när det kommer till klockor, att alla säger samma sak, att det är jäkligt knepigt att få till fotograferingar som är bra när det kommer till klockor, för de är rätt svåra produkter. Mm. Att det är sådana små detaljer och det är svårt att framhäva dem. Håller du med om det?
Ja, det gör jag. Jag vet ju nu idag, det finns ju, jag bygger till att börja med, jag bygger alla reflektorer, allt speciellt ljus, det bygger jag själv. Det går liksom inte att köpa sig till de produkterna på professionella marknaden. Du kan få hjälp, du kan gå vissa genvägar, men du kommer aldrig komma dit. Så du måste ju vara rätt påhittig. Men just få till den här bilden på en klocka eller många klockor samtidigt är ju vansinnigt svårt. Och sen är det ju, det underlättar idag i och med att man kan retuschera rätt mycket. Och det är väl hyfsat duktig på, tror jag. Annars så lämnar jag bort det till någon som är riktigt, riktigt bra.
Men om du ska, alltså, när det kommer till fotografera många klockor samtidigt, om man tittar på årets upplaga av Watch Out, men även om man kollar på tidigare års upplagor, så har det ju varit just upplagor med, det har inte varit en klocka i fokus, utan ganska många klockor i generellt sett. Hur har du liksom kunnat tackla det på ett bra sätt och få till det just när det kommer till, nu är det ju 6-7 klockor på omslaget bara.
Ja, jo, men det handlar väl om att ha ett bra grundljus. Så att man använder det ljuset även sen vidare. För att jag använder det ljuset när jag fotograferar alla klockor separat också. Så att jag tar in dem, det blir en dubbelretusch på alla klockor, alla urverk. Så att om jag missar på själva huvudbilden så tar jag in de bilderna som jag plåtar sen på klockorna separat.
Men om man ska gå in på, som sagt, för du har ju fotat en del omslag och en hel del för just Watch Out. Har du någon personlig favorit när det kommer till just de plåtningar? Du säger att de tidiga var ju lite mera edgy.
Ja, jag tror att den första med Erika Johansson och Rolex Eyes, det var den som jag tycker, om man tänker innehållsmässigt i den bilden, vad vi fick till. Jag tänkte så här, att i och med att klockan hade redan fått ett namn, ett binamn som Eyes, och det står ju för stenar. Den är ju full med diamanter. Jag tror den kostade då när den kom 4 miljoner, stod den i. Eller någonstans 3,8. Ni får kolla med Olof där. Men ganska mycket pengar. När man säger ice, då betyder det is också. Men här tänkte jag ögon. Att ice som är ögon. Så jag plockade fram Erikas ögon. Om man tittar på den bilden så är de verkligen supervackra. Och hon är ju jättevacker modell. Och det var inte så svårt att fixa det. Så vi har ju klockan ganska nära hennes ansikte och ögon. Och sen har vi gjort en plottrat hennes ansikte lite med diamanter också. Men så att man får ett dubbelgrepp där.
Det var ju lite kontrovers om just det omslaget. Kan du berätta lite mer om det?
Det var roligt. Han ville ju att jag skulle printa ut en stor affisch som var minst 1,5 meter i bredd. Då blev den 2 meter hög. Och det gjorde jag. Han tog med den ner till Genève, till Genève-mässan, och visade Rolex. Och Rolex skakade mest på huvudet, tror jag. Han fick rätt mycket trubbel där nere. För de menar att vi har ju aldrig haft en naken modell på vårat omslag, eller tillsammans med våra klockor här nere. Men det var det Olof ville, tror jag också, visa vad skåpet skulle stå. Men hon är ju inte naken. Alltså hon är naken, men hon skyller sig. Så att... jag tycker bilden är jättebra, jättefin.
Jag gillar ju framförallt den bilden som du plåtade med kropp som var uppskuren eller uppöppnad med en...
Docentbilden.
Ja, men precis, med en tourbillon i mitten. Den var ju rätt extrem, den är jäkligt ball, tycker jag.
Ja, där var det ju så att... det är också en samarbete med Olof och våra idéer tillsammans. Där vi liksom försöker få känslan... storytelling-känslan, att vad är en tourbillon? Jo, det är hjärtat, det kan vara hjärtat i en klocka. Den hjälper liksom klockans gång att gå bättre. Och det kan vara en pacemaker, men i det här fallet så var det hjärtat vi syftade på. Det är Olofs armar, alla herrklockor sitter på Olofs arm. Han är med alltså 3 gånger, eller 4 gånger, och sen är det Charlotta som är kvinnliga klockan.
Men det var lite kontrovers om det omslaget.
Ja, jag blev ju uppringd av någon militant vegan nere på västkusten. Han lät som man kom därifrån i varje fall. Vid några tillfällen, och hotade mig ordentligt. Och det sa jag till Olof också, att det var inte så kul att uppleva det. Men så här i efterhand är det en bra historia, för att det har ju lagt sig helt... innehållet vet ju, om man tittar på den bilden, så måste man använda kött från djur för att kunna göra den här bilden riktigt bra. Sen är det för att få blänket i turbjongen, så har jag använt en sillburk i plåt. Istället för att det var förlagat i turbjongen som vi satte ner där. Så att...
Det är schysst, det blir liksom i samarbete, i samklang med naturen.
Ja, ja.
Men vi gör det, vi snackar lite om köttet. Var kom det ifrån? Var det liksom...
Jo, men jag gick ju och handlade, jag gick till Stockholms butikskött.
Ja.
Jo, jag berättade exakt vad jag skulle göra, och de tyckte det var en jätterolig idé. Så de tog fram, tror det är ett lammbröst som jag bad dem såga upp på ett speciellt sätt. Så det skulle kunna kännas som ett uppsågat människobröst. Och sen så tänkte jag inte riktigt på vad som skulle vara bakom det, utan jag köpte oxfilé och la runt det här, runt sillburken, så att det skulle vara lätt att få in turbjongen sen. Det var ju inte så att vi slängde det köttet sen, utan det blev ju en jättegod middag sen på kvällen.
Ja, jag kan bara säga, jag är vegetarian, jag är inte upprörd alls.
Är det en riktigt, riktigt ballbild? Jag tycker att den är super, super, super cool.
Men de två omslagen har du plåtat om. Men vilka fler omslag har du plåtat till?
Sen har jag plåtat dem med händerna som håller i varandra. Det är mer solidaritet.
Men det är förra årets omslag.
Ja, det är förra årets omslag. Ja, det stämmer. Mm. Där var det väldigt noga med klockornas utseende. Ja. Jag ville ju liksom få in materialen som man jobbar med runt klockor, även på armarna. Där ser man ju vad man kan kanske arbeta med eller ha som boett material. Och det ska vara guld, det ska vara silver, det ska vara titan, det ska vara vitguld.
Det som är läckert med det anslaget tycker jag att visst är det Olofs hand. Mm. Det är Melissa som är vår marknadsföringsansvarig.
Mm. Ekonomichefen som har ena handen.
Ja, ah, okej. Och sen Danny.
Och sen är det Dania, precis. Ja. Mm. Så det är hela familjen.
Ja, men precis. Så det är inte modeller som vi inhyrar på det sättet. Utan faktiskt folk som har kopplingar till Nymans.
Mm. Viggo, en dag kanske du och jag får på omslaget i vårt chat.
Ah, wow, vilken grej det hade varit.
Det fixar vi lätt. Det måste vi ordna.
Du som är professionell fotograf, erkänd duktig sådan. Det är ju inom klocksamleriet och klocknörderiet så är det ju just att ta kort på sina klockor är ju liksom lite halva grejen. Man lägger upp på Instagram, man lägger upp på olika...
Halva grejen, men det är väldigt mycket så på klocksnack, ser du.
Ja.
Väldigt exhibitionistiskt.
Klocksnack gillar ju att visa upp klockor med fräsiga bilder. Fräsiga bilder.
Min säger hej.
Och så får mycket likes, såklart. Ja. Liksom. Men det är klart, alltså, det är väl inget att skämmas för.
Det handlar
hittar en snygg klocka som jag verkligen gillar, även om det är en gammal vintage för 300 spänn eller om det är en ja, jag gillar den. Jag kanske till och med älskar min lilla klocka. Och så lägger jag upp bilder på den. Det är klart att jag vill visa den. Jag vill få erkännande av andra klocknördar. Så är det ju. Men det där kan man ju göra, de här bilderna kan man ju göra mer eller mindre bra.
Ja, men det är det verkligen. Ja. Det finns ju de som lägger upp i princip vad som helst. Och bara för att få bekräftelse på att de har just den här klockan. Mm. Och tänk inte på att... för mig är det liksom viktigt att den är snyggt plåtad. Mm. Och det behöver inte vara att den är bara det lilla. Att göra det så snyggt som möjligt är väldigt viktigt, tycker jag. Och alla har en telefon idag. De flesta kan plåta. Men när det kommer till utseendet och hur man har fotograferat det där, så tycker jag att det är viktigt att man också hedrar klockan lite grann. Mm. Och inte bara lägger upp den som en, att man ska få likes på just att man har den klockan, utan även på bilden. Att den är fin. Att bilden är fin. Att det finns en tanke bakom. Så det berör mig mer, om man säger så. Mm. Sen om det är en Seiko från 2005 som inte har någon som helst betydelse, men att man har gjort vad som helst för att... det som vi snackade om förut lite grann. Varför gillar man vissa klockor? Och en del människor vill ju liksom bara skryta, om jag säger så, om att man har en klocka som är väldigt, väldigt dyr. Det är lite oskärmigt, tycker jag. Jag tycker nästan det är roligare om man hittar själv värdet i klockan. Mm. Att det finns en antingen en historia eller att man bara gillar modellen. Och sen gör någonting fint med den, alltså fotografera. Det skulle jag tycka var mycket, mycket roligare att titta på.
Vad ska man tänka på då om man pratar klockor? Om vi liksom lite så här populistiskt slänger ut
dina
fem bästa tips för den perfekta klockbilden.
Som folk på forumet kan glädja av.
Mm. Plåta inte direkt solljus. Om ni ska plåta i direkt solljus, plåta i motljus. Det finns så mycket detaljer i klockan som mår dåligt av direkt solljus. När man tittar på design. Plåta i mjukt ljus. För telefonerna idag är så pass bra. Så finns det otroligt mycket fina redigeringsprogram också. Som man kan använda för att få bättre tryck i kontraster och färg.
Jag tycker personligen att en bra fotostudio för lekmän är att sitta i en bil.
Ja!
Det tycker jag, där tycker jag man får till detaljer och sånt.
Har du helt rätt i? Ja, har du helt rätt i. Det skulle jag också säga är en bra...
Har du bil, Viggo?
Nej.
Jag bara undrar.
Jag känner folk som har bil.
Ja, fair enough. Men jag håller med. Jag tycker också att sitta i bilen och ta ett snabbt wristshot, det är liksom, ja, det funkar. Det blir nästan alltid bra.
Där är det nästan omöjligt att få en direkt solljus också. Mm. Antingen får man det i motljus eller någon form av mjukt ljus från sidorna som studsar in. Och då blir det, både på länkar och allting, blir ju väldigt fina då. Och så slipper man reporna. De kommer ju fram i direkt solljus.
Jag gör inte det här så mycket själv. När jag plottar mina klockor, då tar jag bara kort med telefonen och så slänger upp det på Instagram. Och så hoppas jag att Gud är god och brallorna håller, så man får mer än 2 likes från frugan och Viggo. Men om man ska göra lite mer ambitiös fotografering av sina klockor hemma, om man vill ta kort på sin kollektion eller sin samling,
Använd bilen. Ja. Kör in den i köket. Nej, men gör som så att då kan man ju bara vika A4-ark. Vika vanliga vita A4-arks papper och lägga runt klockan, i alla fall på 2 ställen där du inte liksom ser dem, och spegla in ljus, skärma in ljus ordentligt. Det blir jättesnyggt.
Så om man ska vara väldigt avancerad så kan man ju köpa sån här liten sån här fotobox.
Nej.
Inte?
Nej, de är helt värdelösa.
Du tycker det?
Ja. De kunde
man skruta. Det har jag alltid sagt, Viggo. De är helt värdelösa.
Nej, men de gör inte så mycket bra grejer egentligen. Nej, okay. Ja. Det är bättre att du använder mer både... Det finns ju reflektorer och deflektorer. Deflektorer är de svarta skivorna. Om du kanske lägger in deflektorer i din fotobox, då kan du lyckas. Men du behöver väldigt mycket mörka delar också, inte bara ljus. För om du tänker på den fotoboxen jag tänker på, så är den ju vit kanter. Och det blir bara platt ljus. Det blir inte så mycket. Du måste ändå ha massa blixt och annat ljus.
Det funkar bra.
Mm. Blixt tycker jag annars är döden när man plottar en klocka.
Ja, framifrån, ja. Ja. Mm. Det ska man inte ha.
För då ser man ju bara en massa repor.
Men blixt framhäver ju bara allting som är dåligt.
Ja. Det hörs ju att jag inte är proffsfotograf. Obviously. När ska man ha blixt då? Vi måste ju suga ur lite kunskap.
Ja, men det kan bli superhäftigt om man använder blixt. Då ska man ju vara ganska nära själva klockan. Och försöka få ordning, alltså, så att det blir en bra bild. Men då blir det mörkt bakom. Det kan vara jättesnyggt. Mm. Men jag har ju tejpat min blixt en gång med vanlig sån här arkivtejp som är diffus. Så inte den sprider ljuset. Jag hade 3 stycken lager arkivtejp. Och det blev jättesnyggt. Det blir inte så skarpt. Det blir lite dovare.
Finns det några modeller som... För jag kan uppleva som att det är lättare att få bra bilder på. Det kanske bara är ren tur när jag plåtar. Men ibland så tycker jag att vissa klockor känns enklare att ta bilder på än andra klockor, bara från liksom själva konstruktionen på klockan.
Ja, men precis. Vad för typ av klockor är liksom mest tacksamma att ta bilder på?
Då, om en urtavla är väldigt rörig med olika visare och så vidare, så får jag en känsla av att det kan bli mycket, mycket som stör. Ja, ju enklare desto bättre skulle jag säga. Ju enklare klocka desto bättre.
Men det är ju mattare desto bättre, va?
Ja.
Tycker jag.
Ja. Nej, men det är lite svårt att säga. Men det, för det kan bli jättefina bilder på även en sån där klocka som du har på armen. En Breitling. De är ju röriga.
Ja, fast den här är ju faktiskt i titan. Så den är ju väldigt
matt. Ja, den är jättesnygg. Mm.
Den här tror jag är lätt att plotta.
Mm, det tror jag också.
Vi tar några bilder sen och så lägger vi upp det i bildtråden som vi alltid pratar om ska komma upp.
Ja, precis. Tänker vad händer med den bildtråden egentligen?
Ja, det var ju du som lovade att du skulle fixa den.
Ja, jag mejlade lite bilder senast.
Vilka klockor har du själv, John? Din samling?
Jag har inte så många, men jag har en Rolex GMT 1675 från 1976.
Köpte du den ny då? Eller,
nej,
eller,
nej den är begagnad.
Gammal tror du Johan ner?
Nej, jag har ingen aning.
Men jag är gammal. Jag, absolut.
Nej,
jag
skulle, nej, för sig, det är sant.
Jag skulle kunna ha haft... Grabbar, ni är för snälla. Men jag är så pass gammal så jag skulle kunna ha köpt den utan problem. Men 76, då hade jag inte så mycket pengar till början. Den är jättefin eftersom den inte är polerad eller någonting. Originalarmband och rubbet.
Ja, läckert.
Och sen har jag... En IVC från 1948 tror jag, som är min svärfars. Där finns en jätterolig historia, men den kan vi inte, ja, nej, den blir lång.
Men vilka klockor har du kvar? Vi var på IVC när vi var på...
Jag har en Ocean 2000.
Ocean 2000.
Som jag fick 1988 på Maldiverna. Mm. Fick jag den utav en shejk.
Det är någonting med shejker och slänga iväg klockor till höger och vänster.
Ja, det visar ju sen att han ägde ju alla Rolex-butiker i Sharjah och Dubai. Ja. Så att,
vilken shejk kan vi få till podden?
jag har en sån där historia själv faktiskt om min kusin som var på besök nere. Kan jag ta den? Ska jag köra den?
Ja, kör, herregud.
Ja. Nej, men i alla fall, han var relativt nygift.
Och med en shejk?
Nej, han är just med en, han bor själv och är uppvuxen i England. För där är min moster bor. Och han har inget klockintresse whatsoever, skulle jag säga. Men han var på besök och min mosters man jobbar nere i Qatar. Och då fick de möjligheten att hälsa på hos emiren. Och så kom det på tal med att de var relativt nygifta, att de hade gift sig där på sommaren. Var de säger att, ja men herregud, ni är gifter, då måste ni ha varsin bröllopspresent från oss. Så han sprang iväg någon där från hovet och hämtade två presenter. Han öppnade sen när han var på hotellrummet och låg en klocka där som han förstod var väldigt fin, för den var från tillverkningsmötet på Patek Philippe. Och visste han, det var en fin tillverkare. Och det var en 5270G, så det var en evighetskalender kronograf från Patek Philippe i vitguld. Så det slutade med att, i och med att han inte hade någon direkt koppling till den shejken, så slutade det faktiskt med att han sålde den, för att han tyckte det kändes lite knäppt. Han ångrar ju nu när han vet hur mycket han har gått upp i pris, och framförallt att det var en gåva också. Men han skulle precis köpa hus med sin fru, och då var det så här, ska jag ha den här klockan eller ska jag ha till sovrum till ett barn?
Men man får, så får man inte göra, Viggo. Det här var ingen rolig historia. Här. Jag uppmanar faktiskt alla upprörda att höra av sig till podden, så vi kan skriva namninsamling. För det här... Eller något. Så får man inte göra. Men det är en grymt cool klocka. Ja, men jag fattar. Men det är en grymt cool klocka.
Ja, verkligen. Alltså, men det var helt overkligt. Liksom. Det är en klocka som kostar 1,3 miljoner eller sån här, i dagsläget.
Jag firar bröllopsdag 4 oktober. Då har jag varit gift i ett år med min fru.
Ska vi ta en tur ner till Qatar?
Nej, men som straff tycker jag din kusin ska skicka mig en klocka.
Ja, det blir det. Kanske frågar honom om du kan göra det.
Så då, det, är hans, det kan vara hans botgöring för den här fadäsen. Johan, du som tillhör de som kanske har sett mest klockor i hela världen.
Nej, du har sett
väldigt mycket klockor, du har plåtat mycket klockor och fått lite feeling för olika modeller och varumärken och så. Vilken är din absoluta favoritklocka?
Jag tror att det är, på rak arm så måste jag säga, Panerai Radomir 190, en 8 Days med Jäger eller Coulter-urverk.
Ja, precis. Alltså basen är ett JLC-urverk. Ja. Sen är det lite ommoddat.
Just det. Den känns sådär både enkel och fantastiskt vacker.
Då får vi tacka Johan så himla mycket för att du ville komma hit och prata lite med oss.
Mm. Det är jättekul att vara här. Ja. Jätte.
Sen får vi säga också att nu finns nya Watch Out Magazine ute i butik. Men även så finns den i vår butik. Men sen så finns den även att köpa i både Göteborg, Malmö och Stockholm på Pressbyrån, Pressstopp och 7-Eleven. Vilket är faktiskt första gången vi har släppt den även lite större skala på det viset. Och den distribueras via handeln.
Vi kanske kan säga också att det är nionde numret.
Och precis, nionde numret, så nästa år är det 10-årsjubileum.
Yes.
Så att, jag antar att de firar det med oss två på omslaget.
Ja, men självklart. Ja. Det känns som det enda rimliga.
Ja.
Och i vanlig ordning så har vi kommit fram till vår stående punkt här i podden. Urmakarfrågor med Henrik. Det finns en liten fråga som diskuteras ibland på klocksnack. Och det är ifall det verkligen stämmer att man kan testa om en klocka är tät genom att lägga den på spisen och droppa vatten på den på något sätt.
Ja, jag skulle nog inte lägga min klocka på en spisplatta kanske, men i princip så skulle det, ja, rent teoretiskt så fungerar det, för det man kan uppnå är att man kan mäta fuktkvoten i klockan med att först värma upp den. På en urverkstad görs det ju det här under något mer kontrollerade former än på en kokplatta. Vi använder en maskin där det finns en platta som har en temperatur på mellan 50 och 55 grader, beroende på hur kraftig boettkonstruktionen är. Där får den ligga i 5 minuter, och sen så kan man ju droppa en droppe med kallt vatten på glaset, precis som i det du beskrev. Det vi använder är istället en väldigt fin stråle med kall luft. Där det som egentligen sker är ju att det sker en avkylning mot glaset, vilket då gör att den kondens som eventuellt finns inne i klockan då koncentrerar sig till den platsen under glaset. Och då kan man ju se om, ja, egentligen fuktkvoten inuti klockan då. Det vi använder det för är att vi utför först ett vattentrycktest. Oftast så kommer det ju inte vara ett så stort läckage att man kan se vattendroppar direkt i klockan, men när man utför den här proceduren då kan det bildas en imma på insidan av glaset, och har så gjort, ja, då vet man att då finns det ändå ett litet läckage någonstans.
Cool. Vad är skillnaden på KOSK, METAS och så vidare, alla de olika testinstituten som...
Ja, egentligen så bottnar det i samma mål och syfte, så att säga. Det är ju olika organisationer för att som då testar urverkens, eller i längden nu även boeterade klockors exakthet efter strikt stipulerade kriterier, som då varierar utifrån vilket av de här KOSK eller METAS vi pratar om. Där kan man ju gå in på deras hemsidor för att se de exakta kriterierna om man skulle vara intresserad ner på den nivån. Men huvudsyftet i alla fall med de här certifieringarna handlar ju om att tillverkarna ska kunna uppvisa att man producerar så pass exakta urverk att de klarar de här hårt ställda kraven.
En så här generell fråga kring det då. För dig som urmakare, skulle du... Är det någon egentligen... Alltså vilket värde har de här olika certifieringarna? Är det inte, eller stämmer det att ett vanligt ETA-verk eller ett CELITA-verk faktiskt har ungefär lika hög...
Ja, många,
uppfyller kriterierna?
Ja, många gånger kan det nog vara så, men absolut. Jag kan ju se att om man tar två urverk av samma kaliber, så att säga, där ett då har genomgått en kronometerklassning och det andra inte, då är ju generellt sett kronometerklassade något mer exakt. För det man har gjort är att det är mer noggrant injusterat vid produktion helt enkelt, vilket innebär att det kommer det också vara under hela sin livslängd.
Man pratar ju ofta om ruckning av urverk. Vad innebär det egentligen att man får sin klocka ruckad?
Ja, kort sagt så är det att justera tidsavvikelsen. Alltså att justera in balansens svängningstal så att klockan går så exakt som den bara kan.
Nej, men vi kan väl passa på att välkomna Olof Larsson från Nymansur, beryktad klockkonnässör i, ja, inte bara i Stockholm utan hela Sverige, hela Norden skulle jag nästan vilja påstå. Kul att ha dig här, välkommen.
Tack så mycket. Det var trevligt att få komma hit.
Ja,
ja.
Det känns ju som en ganska naturlig gäst att ta med förr eller senare, eftersom Nymans och Klocksnack kör den här podden tillsammans. Så att det är, jag tycker det är superkul att du är här. Vi tänkte väl att vi skulle prata lite grann specifikt om Watch Out idag.
Watch Out Magazine.
Ja, för den som absolut inte hört talas om Watch Out förut. Vi kan väl bara köra lite basic. Vad är Watch Out och varför?
Vi ville kunna göra reklam för alla nyheterna som släpptes på de olika mässorna. Och problemet är att det är så mycket nyheter och det är svårt att annonsera i alla tidningar med alla nyheter. Så blir det en omöjlig uppgift. Så grundtanken var att vi skulle samla allting i en publikation och släppa en gång om året.
Det är själva tidningen Watch Out.
Det är själva tidningen Watch Out. Och sen så efterföljande på det efter ett par år så insåg vi att det vore jäkligt kul att kunna samla de coolaste varumärkena och göra en lite minibas eller mini Genève-mässa. Och då kunna visa upp fulla kollektionerna för den svenska publiken. Och så gjorde vi det. Då byggde vi vidare på namnet Watch Out som vi gillade med tidningen. Och så blev det Watch Out Event. Ja. Det var ganska väldigt lyckat. Så att, Watch Out Eve kör vi då varannat år. Och Watch Out Magazine kör vi varje år.
Och Watch Out Magazine, det är ju... Det känns som en ganska högklassig produktion, själva tidningen. Så. Och jag har förstått att ni får access till ganska mycket häftiga klockor för plåtningar. Och, vi har även haft Johan Anderfelt med oss här idag. Som har pratat lite om själva fotograferandet. Berätta lite, Olof, om hur ni liksom jobbar med plåtningarna. För bilderna är ju väldigt bra i tidningen.
Redan från början så hade vi en ambition av att hålla en lika hög nivå som vi håller i butikerna. Vilket då föranledde oss till att vi ville botanisera bland de bästa fotograferna. Vi ville ha de bästa klockmodellerna etc. etc. Så att när vi skulle släppa första numret så funderade vi då på framsidan. Och vi insåg ganska snabbt att vi hade ju en unik klocka. Vi hade fått en Rolex GMT Ice som vi hade fått som första återförsäljare i hela världen. Vi hade den absolut första och vi var de enda som hade den under nästan 3 månaders tid. Så då var det ju självklart att vi skulle ha den på framsidan. Problemet var bara att när vi väl fick klockan så sålde vi den ganska omedelbart. Då så blev problemet att den där skulle levereras till den här tjejen som skulle ha den. Och vi fick då liksom höra av oss till henne och säga, du, kan vi få låna den en vecka till och fotografera? Nej, absolut inte. Vad synd alltså, för vi hade ju tänkt oss en berömd svensk tjej som skulle stå naken med den på sig. Jaha, sa hon. Då kan jag ju tänka mig, om ni kan skicka en stor bild på den här fotografiet till mig, då lånar jag gärna ut klockan en vecka. Och så blev det. Mm. Det blev då första numret som vi gjorde just tack vare Johan här.
Hur många år har ni gett ut tidningen?
Det numret som vi släpper precis nu är nummer 9.
Det är nummer 9.
Så till nästa år så blir det 10-årsjubileum.
Grym fest, tycker jag det låter som.
Vi måste göra någonting. För att nästa år är det ju även Watch Out evening. Så att, det blir nog något väldigt trevligt.
Något i hästväg.
Ja, alltså får man ta tillfället i akt så emotser vi gärna idéer på framsidor. Vi letar hela tiden uppslag efter att hitta någonting extraordinärt att göra som framsida.
Ska vi kunna köra en liten tävling nästan?
Vi utlyser gärna en tävling.
Ja, ska vi göra det här och nu? Vi utlyser en tävling i vanlig ordning. Det har vi gjort förut, jag och Viggo, med blandat resultat. Men jag hugger till och säger så här. Ni som har bra idéer på omslag eller på tema för omslaget till nästa nummer av Watch Out, 10-årsjubileumet, mejla dem till mejladressen nymans1851@klocksnack.se. Sen så kommer Olof och vi poddbabblare kommer att välja ut de 3 bästa förslagen. Vi säger inte att det kommer bli de 3 bästa förslagen som kommer komma på tidningen, men de tre mest kreativa förslagen
kommer vi hitta riktigt sköna priser till.
Ja.
Ja, vi löser definitivt någonting kul. För att, det är det största bekymret. Precis nu när 9:e upplagan kom så är det precis som man hinner vara glad en kvart och sen börjar ångesten. Åh, just det, nästa framsida måste vi börja fundera på. Mm. Och det är alltid det stora trixet. För man vill försöka få med fler än en klocka och helst något smycke. Och det är svårt att hitta den i naturlig del. Så att i ett utav numren så, som jag då håller som min favorit, är när vi kör kirurgtemat när vi gör hjärttransplantationen. Det är min favorit. Vi har den nakna torson. Jag har en hjärtkirurg som vi fick låna verktyget med. Så här sårhakar, grejer. Öppnar upp bröstkorgen, lyfter ut hjärtat. Och så lyfter vi in klockans turbionhjärta in i den här. Och så att vissa av händerna som sträcks fram har då liksom sårhakar och är hjärtkirurger. Och så har man en hand som kommer in som liksom går in med instrument och justerar in turbionen i den här människokroppen. Jag tror Johan här fick emot sig ett så här dödshot ifrån någon så här djurrättsaktivist som bestämt hade fått för sig att vi hade slaktat någon gris där för att få till det här snittet. Så var det ju absolut inte.
Ett rent montage helt enkelt.
Nej, alltså, vi provade med gris men det blev inga bra snittytor så att vi fick fortsätta.
Men att återgå till vårt shoutout, själva tidningen. Favoritomslaget fick vi en målande beskrivning av. Men jag tänker också så här, vilken är den absolut ballaste krocka som du har varit med och lanserat i vårt shout? Vet du, jag skulle faktiskt vilja säga så här, vilken är den, när vi ändå har dig här, Olof, vilken är den ballaste krocka som du någonsin har, själv tycker att ni har fått äran att sälja på Nymans?
Rolex GMT Aison var vi enormt stolta över. De har alla möjliga återförsäljare i hela världen att välja och skicka den första till. Enligt deras utsaga så gjorde de någonstans mellan 8 och 10 exemplar i hela världen. Varpå de skickade, att de bara skickade den till oss i Sverige var väldigt stort. Att vi fick den första var så stort så att jag än idag har svårt att fatta vad vi hade gjort för rätt för att få den. Och sen så, två år efter det så släppte de Sub Emerald. Och där fick vi också en utav deras typ 10 som de sålde. Så att de två är nog bland de största som har varit med och släppt.
En nördig grej som jag tänkt på med just det här kirurgomslaget. Mm. Det har någonting med själva Panerai-klockan att göra som är med. Kan inte du dra den?
Alltså det är verkligen kul att ha sådana läsare som går in i detalj och tittar på det här. Och det är helt rätt. Det är väldigt få som har upptäckt den här fantastiska detaljen. Alla händerna har då en turbionklocka på sig som man kan se på omslaget. Men Panerajen har ju en täckt turbion som bara syns från baksidan. Vilket vi då löste med att Panerai köpte baksidan på tidningen som en annons och visade då samma klocka fast med baksidan framvänd så man kunde se turbionen där. Men det är kul att...
Ja, men sånt där är skönt. Sånt där är skönt.
Jag trodde ingen skulle upptäcka den här fantastiska idén, men...
Jag ska inte säga att det är en snackis, men det har inte gått helt obemärkt förbi i nördkretsar.
Det är underbart alltså.
Det där tycker jag är lite intressant med Panerai, om vi får snöa in lite på just det. Att de ofta döljer sina komplikationer på baksidan, att man inte kan se gångreservmätaren.
Det är väldigt credit. Man har en väldigt diskret framsida och så har man liksom turbion eller grej på baksidan. Det är ganska coolt. Jag kan berätta mer saker som vi är stolta över de här åren som har gått med WhatsApp. Vi har gjort lanseringar med Sjösandström och Krons. Och vi kommer göra ytterligare en sån lansering här under hösten med den speciallimiterade klockan.
Är det den jubileumsmodellen?
Ja, precis.
Den som man inte har fått se några bilder på, som det var fotoförbud på också. På.
Den som jag har sett bilder på. Ja, ja. Men vi kan släppa så mycket som att det har någonting med koppar att göra. Så långt kan vi släppa. Sen så släppte vi en limiterad upplaga tillsammans med Ikepod och deras fantastiska Mark Newson. Som vi gjorde i 6 exemplar med en Nymans urblå urtavla som vi var väldigt stolta över.
Ikepod är coolt. Det är coolt. Det är lite en doldis faktiskt, måste jag säga. Lite underskattat märke bland klocknördar.
Man kan till och med säga att det är en väldigt doldis. Ja. Den typen som gillar en Ikepod, det är de som sällan skulle gå omkring med en vanlig Rolex eller en Omega på sig. Utan många av de kunderna som har iKeyPod, de har bara iKeyPod. Och så har man 20-30 stycken iKeyPod.
Mm.
Och ingenting annat. Skulle aldrig få för sig att ta på sig någonting annat.
Jag har faktiskt en kompis som har samlat på iKeyPod. Ja. Men som har gått över till Rolex.
Okej.
Okay, ja. Lite synd kan jag tycka. För det är rätt charmigt att hålla på med någonting som inte är så
brett.
Så brett faktiskt. Och Rolex är supertrevla klockor, men det är lite mainstream. Nej, för jag tänkte vi kunde prata lite om eventet också. Mm. För det måste väl finnas en del höjdpunkter även från eventen.
Eventen har varit extremt roligt att tillverka. Det är ungefär 2000 människor som kommer under 2 dagar. Och det är väldigt mycket klockor. Det är väldigt mycket klockor som aldrig någonsin har visats i Skandinavien. Flera gånger så har vi haft release-släpp på olika modeller som har släppts just i Sverige under de här 2 dagarna. Vi har haft massor med shower, vi har haft trollkonstnärer, det har varit väldigt spektakulära shower. Så att,
vilka har varit ballaste släppet då på mässan?
Vi släppte Rolex Emerald-klockan.
Mm.
Den släpptes där. Den trollades fram i en tigerbur tillsammans med en snygg tjej.
Vem var det som trollade?
Det var inte jag. Jag hittade ett gäng lösa urtavlor i någon sån här urmakarlåda. Och en av de där urtavlorna var en perpetual kalender, kronograf, typ 40-50-talare från just Vacheron Constantin. Och så såg jag det här Malteskorset som 7-8-åring och bara, wow, det där var coolt. Och det där satt i ända tills jag var 27-28 år och Vacheron stiger in i butiken och säger, tjena, vi skulle vilja ha dig som återförsäljare i Sverige. Wow, äntligen. Gått och burit på den där drömmen i över 20 år. Och så fick jag äntligen bli en del av det här liksom som jag hade fastnat för när jag var liten.
Vad är det som du fastnar för? Att man fastnar för någonting när man är liten kan man ju förstå. Så här, du gillade logotypen, det fanns en magi i det. Liksom. Men jag tänker, vad är det som gjort att du fortfarande håller det märket nära hjärtat? Det är det bara så här,
det är
barnens nostalgi?
Om.
Ja, men berätta.
Det är ju världens äldsta klocktillverkare som har gjort klockor kontinuerligt längst från 1755. De har en fantastisk tradition. Man ligger på samma ställe där i Genève. Ja, men det är ett underbart märke. Jag kommer för alltid vara kär i dem.
Vilken modell håller du högst?
Min favorit är American 1921.
Mm.
Jag är barnsligt förtjust i den.
Mm.
Den är, oavsett om man inte gillar klockor eller inte, så alla fastnar för den. Alla kommer fram och säger, du, det är något knas med din klocka. Jaha, den ska vara, gud vad coolt. Alla gillar den.
Om du blev tvungen att vara One Watch Guy, är det den modellen du skulle ha då? Eller den klockan du skulle behålla då? Eller skulle du ta något annat?
De allra flesta människorna som har lite koll på klockor har ett och samma svar. Det är en rolig klocka man har på sig då.
Vilken modell?
Punkt. Alltså vilken modell, det varierar faktiskt hela tiden. Men i dagsläget så hade jag nog valt nya Day-Daten 40 mm i platina. Det hade funkat som...
Fast Olof, det här med storleken på Day-Date har vi faktiskt pratat om här i podden. Vi var ju rörande eniga om att det är 36 mm som gäller och inte 40. Det här måste du nästan försvara lite. Varför 40 och inte 36? Jag skällde ju på Viggo sist.
Ni får tycka vad ni vill. Jag kan bara säga att när de gjorde en 41 så provade jag den så många gånger. Så att jag tror jag nötte ut dem på undersidan. Jag ville verkligen att det skulle passa på min handled.
Mm.
Men den gör verkligen inte det. Så när jag äntligen släppte den i 40, då blev jag kär.
Ja, jag är lite...
36. Jag håller med... Det är en fantastisk storlek, men den passar liksom både till tjej och till killar.
Mm.
40 är lite solitärt herr på något sätt.
Okej.
Okej.
Okej. Min fru har en 36a och ja. Det känns svårt att ha samma storlek.
Ah, det är okay. Därför. Det är därför. Om du också hade sagt 36 så hade du tagit fel klocka på månaderna. Det är därför. Så ja, det är 40. Ja, men okej. Okay, då har vi fått en förklaring.
Ursäkta då.
Då har vi fått en förklaring. Ja, nej, men jag får väl respektera den ståndpunkten. Ja. Även om den är fel.
Det är aldrig fel att ha rätt.
Nej, jag vet. Varför tror du att alla säger just Rolex när man frågar vilken klocka de skulle ha om de har One Watch Guy?
Alltså det är det naturliga valet.
Jag skulle svara likadant, tror jag.
De flesta svarar likadant. Man kan fråga efter folks favoriter så säger man, ja, jag har en Panerai, jag har en AP. Okej, men om du bara får välja en. Nej. Ja, men då blir det en Rolex såklart.
Mm.
Det är det mest tåligaste, hållbaraste. Det är stilikon. Den har liksom allt för att man ska kunna komma undan med att bara en.
Då vill jag tacka dig, Olof, för att du ville vara med idag.
Ja.
Jag har också löft det här, lite off record, att Olof kommer vara med vid ett senare tillfälle där vi faktiskt kommer bara sätta oss och höra klockor, jag, Olof och Viggo. Har ni några bra eller kul frågor kring klockor, och så ta chansen och mejla in på den gamla vana medieadressen.
Härligt.
Så tackar vi Olof och Johan och alla för
dagens. Tack så mycket.
Dagens.